Podplay.
Och det här är del två av Ines berättelse.
Jag blev rädd på något sätt ändå. Jag ångrar mer än någonting annat att han sa sanningen till mig. Jag önskar att jag aldrig hade fått veta det. För det var fruktansvärt att gå och bära på. Men jag tror bara att det blev automatiskt. Alltså jag blev rädd. Jag kände mig nästan skyldig och delaktig. Fast jag inte var det nu i efterhand. Men jag blev... Om att mitt barn ska komma, jag förlorar honom, jag kommer förlora mitt barn, stackars barn, tänkte jag att jag måste försöka för barnets skull, finnas där för barnet, tänkte jag på. Barnet ska inte bli drabbad, bli utan båda två liksom.
Är det då att du berättar, menar du, och du åker i fängelse för skydd av brottsling?
Jag vet inte ens om det hade blivit så. Men han skrämde mig med det och det var väl kanske för att skydda sig själv också. Skydda sig själv för att jag inte skulle säga något eller sätta dit. Jag vet inte det. De tog ju med mig då. Jag satt inlåst och var höggravid då i en liten cell, minns jag, i 2 timmar. Och väntade på att bli förhörd. Men jag hade en... känsla av att den här polismannen visste nog att jag visste. Jag hade en känsla av det. Han var snäll och han var bra. Och jag var ärlig med allt jag hade gjort liksom den dagen. Och sen dess i alla fall...
Berättade du att du har burit på det här utan att få berätta?
Det gjorde jag efter... 5 år senare gjorde jag det första gången. Vågade jag berätta det för någon.
Vad hände med mannen?
Han blev ju häktad på sannolika skäl. Misstänkt för mord. Vi fick ha 0 kontakt. Ingen kontakt. Och jag visste inte när jag skulle få höra någonting igen. Om han kommer bli släppt eller vad som händer. Så... Nej, men jag vet att jag upplevde där och då att jag vill gå och ta mitt liv. Jag vill lägga mig och dö någonstans. Även att jag hade ett barn i magen. Jag vill inte hem. Jag vill inte sätta min fot i mitt eget hem eller någonting. Så jag fick bo med min mamma faktiskt fram till förlossningen.
Hur agerade hon på det här?
Nej, men alla blev ju helt... Jag minns knappt hur andra reagerade, för jag var ju inte i mig själv riktigt, utan jag var bara i en bubbla.
Döms mannen?
Ja, han döms. Det tog ganska lång tid faktiskt, innan domen kom. För barnet var ju fött och så. Och då döms han först till många års fängelse. Över ett decennium alltså. Och han överklagade inte det. Men åklagaren ville ha livstid. Så han fick några års pålägg då i hovrätten sen. Så det blev ett väldigt långt fängelsestraff. Jag ska ju föda och förbereda mig för det. Men jag skulle ha med kvinnor som står mig nära vid min förlossning. Så jag var inte ensam. Och ta mig igenom det. Det var nog bara att jag gjorde det. Så att det ska göras nu. Men det var fruktansvärt jobbigt. För att jag var helt förstörd samtidigt.
Hur är det för dig att bli mamma här och den här tiden när barnet kommer och pappan till barnet sitter i fängelse, ni har ingen kontakt?
Det var jättejobbigt men också jättemysigt. På något sätt så fick jag en mening att leva, kände jag. Ett ansvar, någon att ta hand om, att älska Men jag vet att de var oroliga för mig. Både på mödravårdcentralen då. För de gjorde ju ett krismöte när de fick veta det här. För att försöka stötta upp med vad det finns för olika typer av insatser att få. Om jag skulle må dåligt och det blir jobbigt med barnet. Men jag tror bara att jag tänkte bara överlevnad. Ska ta mig igenom detta. Och det gjorde jag med. Det var inte enkelt. Det var jättejobbigt. Men jag gjorde det fram till barnet var några månader då. Och domen blev... Straffet blev förhöjt då. Och jag kände bara när han fick börja ringa då till fast telefon som han hade då. Var tvungen att ha på den tiden. Att jag orkar inte mer. Jag besökte honom när barnet var 3 veckor första gången.
Hur var det besöket?
Jättekonstigt. Jättekonstigt. För... Det var ju fortfarande restriktioner och egentligen så fick han inte röra barnet. Eller vi fick inte röra varandra. Men de var schyssta och lät honom göra det ändå. Och mycket känslor tror jag. Och det var jobbigt. Fortfarande lite overkligt. Men då var han ju inte dum den, som sagt.
Men han satt i häkte.
Mm.
Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med My Safety. Nu till sommaren är till exempel MySafetys stöldförsäkring intressant eftersom den gäller stöld i din bostad. Men fortsätter gälla även när du är ute på resa och kan täcka både lånade och hyrda saker. Deras bedrägeriförsäkring kan också vara en fin sommarpresent till dig och familjen när ni ska ut på äventyr. Den kan gälla vid till exempel identitets-, telefon-, mejlkort- och kontobedrägerier och även andra bedrägerier. Och den omfattar även eventuella föräldrar och barn upp till 18 år. Båda går snabbt att teckna innan sommaren på mysafety.se så att ni kan fortsätta lyssna på bra crime-poddar istället för att tänka på tråkigheter under ledigheten. Stöldförsäkringen kostar 89 kronor i månaden och kan ersätta det som blir stulet. Och det är oavsett om stölden eller rånet sker i hemmet, i biutrymmen eller utanför bostaden. Bedrägeriförsäkringen kostar 199 kronor i månaden och kan täcka flera vanliga bedrägerier. Gå in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte täcker. Tack MySafety för att ni sponsrar Älskade Psykopat. Den här tiden, att uppfostra ett barn, vara småbarnsmamma. Hur såg kontakten ut? Var du helt själv med barnet hela tiden sen eller gick du till häktet och sen? Han dömdes ju sen, det har du ju berättat sen tidigare.
Mm.
Berätta om den här tiden, de första åren.
För det första så fick jag inte komma på rättegången, för det fanns en hotbild. Gjorde det ju. Både mot mig och barnet. Och jag ville nog inte ens det heller. Men jag passade på att gå på hovrätten en liten stund. Och det såg jag inte var uppskattat genom glaset. För det kom ju fram andra sanningar där för det första också. Som gjorde att jag fick en helt annan bild av händelsen. Och alla lugner också. Nej men det var tufft. Jag valde ju att avsluta relationen sen. När barnet var strax innan halvåret så för att han då ringde och var så kontrollerande och trodde att jag, det var självklart att jag skulle vänta i alla år. Även då folk i hans närhet tyckte att jag var en idiot. Jag jobbade med huvudet som inte väntar på min man eller pappa till mitt barn. Och jag bara kände allihopa, alltså hela, de måste ju vara knäppa i huvudet allihopa, så alltså, tänkte jag. Och där drog jag ut telefonjacket och bröt kontakten, för jag kände, nej men nu måste jag leva mitt liv och ta hand om det här barnet. Till en början så gick det, det var jobbigt och jag pratade ju inte med någon, jag gick och bar fortfarande på det här tunga liksom. Och jag började nog leva lite destruktivt igen själv, för att dämpa saker och ting. Och det var tufft att vara ensamstående. Var det jättejobbigt. Men jag vet, en dag då när barnet var strax innan året, så kom jag alltid fatt mig på något sätt. Och jag vaknade ju en morgon och kände att jag tror till och med jag ringde till socialtjänsten och bad dem hämta mitt barn. För att jag hade så svår ångest och bara stängde av alla känslor och ville fly. Och där började det lite insatser.
För du hade inte fått någon psykolog eller terapeut eller någon hjälp här fram till barnet är ett år gammalt?
Jag tror jag blev erbjuden det om jag inte minns fel, men jag var inte mottaglig för att ta emot hjälp. Jag slöt mig nog istället. Och sen kände jag ju väldigt mycket skam och ilska, och jag var ledsen. Jag höll det nog mycket inom mig och agerade ut istället då genom att inte vara rädd om mig själv. Och träffa andra mindre bra män som jag trodde att jag kunde hjälpa eller rädda. Det var fruktansvärda år efter det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vi hade ju kontakt sen igen från och till under åren för mitt barns skull. För att jag visste att frågan kommer komma någon gång. Och jag vill att mitt barn ska få välja själv om den vill ha en relation med sin pappa eller inte. För jag hade läst på en del om detta också. Och jag visste att det skulle komma frågor sen. När barnet började prata. Vart pappan är.
Gav psykologerna dig råd kring när berättar jag? Hur berättar jag?
Jag hade något stödsamtal med en socionom på öppna förskolan. Och jag märkte att hon ville gärna ge stöd och stötta. Men jag hade ju jättesvårt att lita på myndigheter och socialtjänsten från min uppväxt. För de hade gjort mycket fel. Men till slut så jag var ju tvungen att söka stöd och hjälp. Dels för att jag var ensam och jag behövde få avlastning. Hjälp av kanske kontaktfamilj eller sådär. För jag hade inte så stort nätverk. Och det var sen när barnet kom upp i åren och började prata och ställa frågor. Och på dagis då, eller förskolan, så märkte jag att ja, men det dök upp vissa saker om pappor. Och jag kände att det var jättejobbigt även hur jag skulle prata med föräldrar om barnen blir kompisar och ska leka. För att jag skämdes. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag tänkte att få dem veta att jag har barn med en mördare eller att pappan är det. Så kanske det går ut över barnet då. Att ingen får leka med barnet. Det var sen när barnet var runt, skulle börja förskoleklass då, som jag fick höra om en förening eller organisation eller vad man säger då, som jobbar just med barn i samtal, som har föräldrar som sitter frihetsberövade. Och där kände jag att vi fick ändå bra stöd. För jag hade ju ljugit lite och sagt till barnet när vi hälsade på att pappa sitter, bor på ett slott. Det är att det är därför det finns vakter här. Och han är där, ja, men du vet, romantiserade det lite. Men idag, ja, det kom frågor som jag inte kunde bortförklara sen.
Från barnet?
Ja.
Hur förklarar du för barnet? Hur var den situationen och vad säger du? Och...
Då när barnet fick veta då att pappa sitter i fängelse och hade fått det förklarat för sig, även hur länge och hur det kan se ut och så, så kände jag att det lugnade barnet lite. Men barnet då ville då själv få träffa sin pappa. För det visste ju inte vad han hade gjort, utan att man sitter där om man har gjort något man inte får göra. Och ja, det kan vara om man har slagits när man är vuxen eller så. Men när barnet fick veta sanningen så hade den börjat förstå tillräckligt. Och jag kände nog också när jag fick frågan rätt ut en dag vid köksbordet att mamma, dog den personen som pappa skadade? Har han dödat någon? Och då kände jag att jag kan inte ljuga längre. Jag vill inte ljuga. Utan jag sa ärligt att ja, tyvärr så dog den personen. Och reaktionen var nog inte jätteförvånad, men ändå att oj, jag tänker att nu är min pappa är mördare. Så det var nog blandade känslor. Och de hade ju telefonkontakt. Så jag tänkte att nu har jag gjort mitt jobb lite. Så får han ta resten, tänker jag. Om de ska fortsätta att ha kontakt. Jag kan bara stötta mitt barn då. Och vilket jag gjorde. Men de byggde ändå vidare på en relation. Och jag sa alltid till honom att jag gör inte detta för din skull. Och jag kommer aldrig att göra det för din skull. Utan jag gör det för vårt barns skull. För att barnet ska få rätt att välja. Så. Och så länge jag känner mig trygg med det. Och att du är snäll mot barnet.
Åren går ju, fortsätter, men din föräldraroll, din mammaroll, hur fortsätter den och fortsätter barnet besöka pappa i fängelset?
Det gör det ju, för att jag går ju vidare med mitt liv och försöker göra något bra så gott jag kan. Och deras kontakt fortsätter, men har pausats emellanåt faktiskt i perioder, ganska långa perioder ibland. För att jag gick ju in i, har ju haft andra relationer emellan, inte jättelångvariga. Men då har jag ju varit seriös där, och det har ju inte varit omtyckt. Men även den här personen, eller pappan då, har ju också haft relationer på insidan. Men alltid försökt och få mig tillbaka. Och jag har varit ganska bestämd på att jag inte har velat det. Men försökt bygga på en vänskap. Så ja, de hade...
Medan han satt i fängelset.
Sista tiden faktiskt. Jag var ganska sårbar då med, skulle jag vilja säga. När jag blir ensam igen. Och då blir ju han ett väldigt bra stöd, såklart. För att vi kunde prata om saker och ting. Och han var på väg ut och jag tänkte att ja, men kanske man kan bygga på att få en vänskaplig relation. Och han har nog förändrats och blivit bättre, vill något bra med livet. Och att mitt barn vill ha en pappa. Kanske man kan få lite hjälp då, tänkte jag.
När pappan kom ut från fängelset efter många år, kunde han ha vårdnaden om barnet då?
Det var ju en process innan han skulle komma ut då. Med permissioner och så vidare. Och det fick han ju ha till oss då. Och det funkade ändå ganska bra, skulle jag vilja påstå. Men jag kände ibland att det kunde bli lite fel fokus. Alltså att det blev mycket fokus på mig. Faktiskt. Och, men det funkade bra. Och sen när han kom ut så fick han bo själv. Men fortfarande lite övervakat. Barnet ville själv ha kontakt då. Genom egen telefon. Och träffa honom. Men det var ju tillsammans med mig först. För att jag släpper ju inte bara mitt barn. Jag var inte trygg med det alls. Utan jag ville se så att det funkar och sköts på rätt sätt. Och så det funkade till en början. Men sen så började ju han då gå över gränser. Faktiskt. Och det var när jag började sätta gränser och sa att jag vill inte samsova med dig. Och jag vill inte gå in i en relation med dig. För det var nog det han hoppats på, att vi ska bli familj och så vidare. Och jag hade ju precis börjat jobba med mig själv då.
Hur mådde du här? Hur gick de här, alla de här åren? Uppfostra det här barnet, ditt liv. Vilken plats är du på i livet här nu?
Nej, men jag skulle nog vilja säga att jag mådde väldigt dåligt faktiskt. Och hade börjat jobba mycket med mig själv i olika behandlingar och terapi och så. Men inte kommit till kärnan, för jag hamnade i ett tillstånd, väldigt jobbigt tillstånd efter min sista separation, och då allt i livet kom ifatt mig. Och jag utvecklade det då som kallas för komplex PTSD och hade mycket sådana symptom och panik, eller så dissocierade jag och var väldigt frånkopplad. Och det blev inte bra alls, och jag fick be om mycket hjälp och stöd. Och samtidigt som jag försökte då ta hand om mig själv och mitt barn på rätt sätt utan att vara destruktiv. Utan jag ville ju ändå något bra med vårat liv eller så. Och det ville ju han med. Så det blev tryggt igen, fast ändå otryggt. För jag hade förändrats mycket, vilket han märkte då också, tror jag. Att jag började med gränssättning. Och jag menar, jag hade levt själv så länge ensam, så att jag är en starkare kvinna idag, tror jag. Och haft många destruktiva relationer efteråt. Så att jag accepterade inte vad som helst. Vilket han hade väldigt svårt för. Och började liksom tänja på gränser.
Men ni gick aldrig in i en relation igen?
Nej, men däremot så blev det något ibland.
Om du säger ditt liv idag, hur ser det ut?
Mitt liv idag ser ut så att jag jobbar stenhårt med mig själv. Jag fick bryta kontakten med honom helt och hållet faktiskt. För att han började bete sig väldigt illa. När jag sa ifrån och inte ville ha han hos mig hela tiden. Och då började han bli elak och bråka om att han ville ha vårdnad och så vidare. Det fick han inte då. Men jag var ganska ändå svag just då och skör, för att han gick snabbt in i en annan relation. 3 veckor efter eller någonting, efter det beskedet, då är jag att jag sa att jag inte ville mer och började stänga av och bli taskig och vända allt mot mig. Började även peka på mig hur jag är som mamma, vilket han inte har gjort tidigare. Och ändrade liksom attityd mot vårat barn. Blev inte jättesnäll, vilket barnet då fick erfara själv. Så jag ska säga att jag mådde inte alls bra i den stunden där. Men sen när jag började, ja, jag gick in i terapi, så fick jag sådana uppvaknanden alltså.
Hur har din relation med ditt barn sett ut genom hela det här barnets uppväxt fram till idag? Vad har ni för relation idag och vad har barnet för relation med pappan?
Jo, men vi har nog haft en bra relation. Så jag har ju kämpat mycket med mig själv och mitt mående, så jag har inte varit, jag har gjort mycket fel också. Kanske inte alltid kunnat vara känslomässigt närvarande, men jag har försökt mitt bästa och sökt hjälp när det har behövts. Men vi, jag skulle nog säga att vi är väldigt tajta faktiskt. Och mitt barn bor hos mig på heltid. Och det är tufft med tonår.
Du beskrev ju i början här av avsnittet att du är här för att få dela din sorg. Har du fått lätta lite? Hur känns det att få dela sin berättelse och sin sorg så här?
Ja, det är ju jobbigt att prata om, såklart. Men det känns samtidigt skönt, och att jag får göra det i rätt syfte för en gångs skull. För att på något sätt få ta makten över min upplevelse och det som hände. Och göra det till min och utan att liksom känna att jag måste ta hänsyn till personen som jag har skyddat i så många år då, på grund av att vi har ett gemensamt barn, eller vad man ska säga. Det är liksom en process nu jag är i för att läka. Jag är inte förövare i detta. Och att den skulden och skammen som jag fick höra av någon en gång är inte min att bära i den här i detta. Så det känns skönt att få äntligen prata om det utan att skämmas.
Hur känner du att sorgen är just idag när du minns tillbaka och sätter ord på det här?
Ja, men jag känner nog att jag kan omfamna det och acceptera det på ett lite bättre sätt nu än innan. Jag är inte arg eller ledsen längre över det på samma sätt. Sen kan jag ju känna en sorg och en saknad på något sätt, att för mitt barns skull då, som känner sig ledsen över detta, för barnets skull. För jag tycker alla barn har ju rätt till båda sina föräldrar och vill bara bli älskade liksom. Så
vad skulle du vilja säga till de som lyssnar? Varför har du någonting du skulle vilja ge till lyssnarna? Någonting som du vill att folk tänker på eller något budskap?
Ja, det finns ju en hel del egentligen. Men kort och gott då så skulle jag nog vilja säga att se de här röda flaggorna, om de dyker upp i ett tidigt skede, att det är värt att, vad ska man säga, kanske dra sig tillbaka då lite. Eller framför allt att man behöver inte dra sig till likasinnade. Och att man kan aldrig någonsin rädda någon annan eller förändra någon annan. Det var vad jag insåg, att jag kan inte det, hur mycket jag än försöker. Men det jag kan göra är ju att hjälpa mig själv och förändra mig själv och välja min läkning framför allt.
Ångrar du det här? Om du skulle... Ja, men den första röda flaggan, när du tittar tillbaks på den, var gick det snett?
Ja, det gjorde det ju tidigt. Jag hade inte det tänket då. Konsekvenstänket. Jag kunde ingenting om relationer eller anknytning. Det här att man söker det trygga eller otrygga för att det är igenkännande och sådär. Det här kaoset som man var så van vid från relationerna man har växt upp i. Det, att det kan bli så då.
Ser du något samband med din relation här, anknytning?
Ja, det gör jag.
Berätta lite kort om...
Nej, men det är nog det här att ja, men det som jag sa då, att söka, att man blir så van vid kaoset, att det blir som, det blir tryggt fast det egentligen är otryggt, och att det är lätt att man söker det sen själv då i vuxen ålder, och att det kan bli så fel, och att man vill försöka reparera någon, typ försöka fixa det som inte var bra när man var yngre då i vuxen ålder. Men man lägger bara så otroligt mycket energi på det som man aldrig får igen liksom, och går under själv.
Finns det någonting avslutningsvis du skulle vilja lägga till eller få fram? Något avslutande som du tycker är viktigt att lyfta upp? Det kan ju vara någonting du vill upprepa också.
Att när man bryter kontakten, för det handlar inte om kärlek egentligen, det gör inte det, utan det är som en stark drog. Man blir beroende. Det här med trauma, bindningar och sånt, alltså som ett beroende. Och ja, det var inte förrän jag insåg att jag höll på att bli galen själv liksom. Och när jag bröt där och började liksom söka svar i saker och ting, och började lyssna på poddar och läsa självhjälpsböcker eller lyssna på andras historier, som jag kände att shit, det är inte jag som är sjuk. Alltså jag har blivit det antagligen, men det är ju, det går aldrig att vinna över en sån person på något sätt, utan man behöver bara backa och bryta. Och det är nog det bästa man kan göra för sig själv och sina barn, om man har några. För då, efter en tid, så börjar man se saker med helt nya ögon faktiskt. Och det är underbart i sig, men det är också chockerande. Och jag är ju ändå lite där nu, även att det har gått många, många år då. Jag går fortfarande i terapi, och det finns mycket att jobba med. Inte bara efter den här relationen, utan livet i sig. Och hur man kan se hur allt hänger ihop på något konstigt sätt då. Ja, men det här att välja sin läkning alltså, och sig själv. Och det är nog det bästa man kan göra, tror jag. För sig själv och sina barn.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av Power Media.